Det här är ju första tillfället vi möts så här efter juluppehållet. Nu har vi haft bönevecka hela veckan, men det är ändå speciellt att predika första söndagen på ett nytt år och försöka blicka framåt. Och det som har blivit så tydligt för mig under den här veckan när vi har haft böneveckan, det är att vi befinner oss just nu vid ett vägskäl. Och jag tror att det gäller vår gemenskap, det gäller kristenheten i hela det här området, det gäller också hela vårt land egentligen. Men jag har ju satt att betjäna er, och det är er jag kommer tala till, och till mig själv också i första hand. Det handlar om att jag också behöver göra ett val. Vi är i slutet av böneveckan, vi har bönekväll också, och vi har bett varje kväll. Och jag kan inte säga hur det blev så egentligen, men vi har bett att Gud ska göra samma sak som han gjorde på den första pingstdagen. Och jag satt igår kväll och funderade på hur kom det sig egentligen att vi började be om just det. Jag kan inte svara på det. Det blev så bara. Och jag tror när jag tänker tillbaka, det var Gud som ledde det så. Därför att om det är någonting vi behöver nu, då är det att Gud gör någonting. Vet ni, jag är så trött på att ha verksamhet, att ha egna idéer, att försöka göra någonting som inte leder någonstans. Jag vill uppleva att Gud gör någonting. Och jag bjuder in er en stund att fundera över hur skulle detta kunna gå till egentligen. Och när det gäller vår bönevecka, vi har upplevt mycket om Guds nåd och närvaro under den här veckan. Första kvällen gläntade Gud på någonting, men det kom inte tillbaka, har inte gjort det än i alla fall. Men det var en fantastisk upplevelse. Men vi har kämpat och bett och gråtit här inne. Och vi har nu att bestämma oss för om vi ska fortsätta eller inte. Och jag känner att jag kan inte sluta nu. Vi har vikit in på en väg som vi måste gå vidare på. Och ni som inte har kunnat vara med, nu är det dags för er att ansluta. Ni behöver inte ha ett dugg dåligt samvete för att ni inte varit här. Men nu är det dags för er att följa med också. Handen på hjärtat. Vi vill att människor runt omkring oss i vår släkt, vår bekantskapskrets, människor vi känner, arbetskamrater, folk som bor i Jönåker, ända från Stavsjö till Nyköping, ska lära känna Jesus, bli hans lärjungar, få sina synder förlåtna, bli döpta i vatten och bli bevarade. Men handen på hjärtat, hur mycket av det vi har gjort de sista 5 åren, säger vi, har lett till en enda människas omvändelse? Hur ofta har inte jag, sen jag kom tillbaka in i tjänst, stått och predikat utan att det blivit något resultat? Jo, men vi ser inte allt som Gud gör, det är riktigt. Men någon gång måste vi få se det. Någon gång måste det bli så att någon blir frälst. Att någon blir hel. Någon gång måste vi få se konkreta och tydliga resultat. Jesus säger, gå in i din kammare, be till din fader som är i det fördolda. Då ska han belöna dig i det synliga. När Gud gör någonting, när han delar på havet så att folk går igenom, när han utgjuter sin ande i Jerusalem, då märks det. Och dit vill jag komma, att vi får se tydliga frukter av det vi gör. Vad är det värt annars? Jag har för min egen del dragit slutsatsen. Vi behöver inga nya idéer. Vi behöver inget nytt sätt att föra ut vårt budskap. För om det hade varit fallet hade vi haft väckelse för länge sedan. Jag och Eva i vårt samarbete tillsammans, vi har provat allt möjligt. Vi har haft körer, vi har haft ett LP-café. Vi har gjort alla möjliga saker. Vi har haft bibelstudier för sökare. Vi har gjort allt möjligt. Jag kan bara, sen jag kom tillbaka in i tjänst igen och började predika 2011, jag minns ett enda tillfälle bara. Då har jag predikat så att en människa blev frälst. Vid det tillfället. Annars har allting. Och hur har det varit här? Jag har varit här i 4-5 månader tillsammans med familjen. De satsningar ni har gjort, har de gett något resultat? Har församlingen vuxit? om människor kommer till tro. Handen på hjärtat, jag vill inte tala ner er verksamhet, men jag vill säga så här, eller vår verksamhet, jag vill säga så här. Det är något som saknas. Det är någonting som saknas. Trots all god vilja, alla goda idéer, så är det någonting som saknas för att vi ska nå framgång. Att nå människor med evangeliet. Vad är det för någonting? Jo, det är någonting övernaturligt. Något som Bibeln talar om, som vi har glömt bort, men som de som la grunden för den här församlingen visste vad det var. Ande och kraft. En erfarenhet utöver omvändelsen. Det är inte innehållet det är fel på. Så länge vi håller fast vid att Bibeln är vår enda grundval. Vi tror på allt som den säger. Vårt problem är avsaknad av andligt liv och kraft. Det är det vi behöver. Och hur ska vi få tag i detta? Låt oss läsa Bibeln och se vad det står. Och då slår vi upp Apostlagärningarna. Från andra kapitlet och vers 37 till 47. Och vi har läst det här delvis under böneveckan. Vi har hållit till Apostlagärningarna. Och då har Petrus predikat på den första pingstdagen. Så står det så här. När folket hörde hans förkunnelse, står det 37 versen. När de folket hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er, låt er alla döpa för Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Du, er gäller löftet till era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och så med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. Och de som då tog emot hans ord döptes, och så ökar antalet lärjungar den dagen omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära, gemenskap med brödsbrytelsen och bönerna, och fruktan kom över alla. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar, allt vad de ägde delade ut till alla efter vad var och en behövde. Och varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud, var omtyckta av allt folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Vad är det som händer här? Jag vill gå igenom det, och sen vill jag peka på varför det här händer. Och så ska vi landa i vad det betyder för oss. Om man går tillbaka lite innan det vi har läst, det behöver inte slå upp det, men i andra kapitlet från 22 versen till 36 versen, när Petrus predikar den första predikan på den första pingstdagen. Ingen har predikat förut i den kristna församlingen. Den föds där, kan man säga. Och här hålls den absolut första predikan. Vad predikar han om? Han talar om Jesus Kristus. Hans utkårelse som världens frälsare, Guds utvalde Messias. Hur Jesus kom till jorden, han blev människa. Hur han levde, alla tecken under han gjorde. Guds plan att han skulle utlämnas och bära alla människors synder på korset. Hans död, hans uppståndelse, hans himmelsfärd, hans upphöjdhet. Och att han är den som döper i den helige ande. Det är vad Petrus predikar om. Vi behöver inte ändra vårt budskap. För det ni hörde här, det är sånt som ni flesta av er har hört som barnsben. Evangeliet är det vi tror på. Det är inte det som ska bytas ut. Det behöver kompletteras med något annat. Och när Petrus nu har predikat, då står det, och det här är nyckeln till att förstå allt det här. När folket hörde det, och lyssna nu, de som hörde det, det var inte vilka som helst. Det var de som hade varit med och korsfäst Jesus. De hade förkastat honom. De hade stått utanför muren där och skrikit: korsfäst, honom vill vi inte ha. Det är de som får höra det här nu. Då står det att de fick synd i sina hjärtan. Det högg till inombords på dem. Och från den stunden var de överbevisade om att oj, vi har gjort helt fel. Den Messias som Gud har sänt har vi korsfäst. Vad ska vi göra nu? Och det här är oerhört stort. Ser ni här? Vi funderar ofta på hur ska en människa bli frälst? När människan är redo, då kommer de själva till oss och säger, vad ska jag göra? Det här handlar om något som Gud gör i människors liv. Vi ber för våra släktingar och vänner som inte är frälsta. Men när dagen är inne, då ringer det på dörren. Och så står vederbörande som du har bett för länge där ute och säger, vad ska jag göra? Jag har kastat bort mitt liv. Jag har förnekat den Jesus som jag har hört om. Hur ska jag kunna bli frälst? Det är det som behöver hända. Och då säger Petrus, omvänd er, låt er döpas. Vänd om, tro på Jesus, så får ni syndernas förlåtelse, ni ska få anden som gåva. Och se här nu, de som tog emot, vi vet inte hur många var som lyssnade under den första predikan. Men det här är helt fantastiskt. 3000 män plus kvinnor och barn lät döpa sig i den stunden. Jag har varit nere i Jerusalem och sett de dopgranarna de använde förmodligen. Fantastiskt. Det fanns stora behållare med vatten där utanför templet. Man skulle gå och tvätta sig när man skulle in och offra. Och någonstans på tempelplatsen så håller Petrus den här predikan. Det blir en sån uppståndelse som människor rusar ner och döper sig. Man står i långa rader och så går man ner och så kommer man upp som en ny människa. Helt otroligt. 3000 plus kvinnor och barn. Och lyssna nu. De höll troget fast vid det de hade hört. Hur många i min och din generation, nu ska jag prata först till 70-80-talisterna kanske. Ja, ni andra kanske känner igen mig också. Men om du gör ett överslag i din generation, de som tillhörde din bekantskapskrets, det kan vara dina syskon, dina kompisar som lät döpa sig av bara farten när de var i början av tonåren kanske. Hur många av dem är kvar på vägen? Blev de verkligen döpta för att Gud hade gjort något i deras liv? Eller blev det bara en formell grej man skulle göra? Var är de någonstans? Och ni som tillhör min föräldrageneration, var är alla som var med en gång? Var är de? Här står det, de höll troget fast. Hur ska vi kunna veta att en människa verkligen blir frälst? Det är inte bara det yttre bekännelse man låter döpa sig. Det är att när man har omvänt sig så fortsätter man också. Man håller fast vid det man har lärt sig. Och man viker inte av därifrån. Och så står det så fantastiskt att de höll troget vid apostlarnas lära. De var tillsammans. Vi som har svårt att ha tid att vara tillsammans. De ville vara tillsammans. De möttes varje dag. De älskade varandra. De hade inget annat de visste. Det här är det bästa som finns. Församlingen är Guds utpost på jorden. Vi tillhör inte den här världen. Vi måste arbeta, ta hand om våra familjer, men därutöver är det ingenting annat som är viktigare än församlingen. Därför att den är det enda som finns kvar när Jesus kommer tillbaka. Världen ska förgås i eld, säger Bibeln. Då är det församlingen som finns kvar. Hemma hos Gud. Och man delade bröd med varann och man bad tillsammans. Det var en helig fruktan över församlingen. Man upplevde under och tecken. Man hade allt gemensamt. Man sålde sånt man inte behövde och gav till dem i församlingen som var fattiga. Tänk om vi skulle göra det. Vilket vittnesbörd för världen. Man möttes i hemmet och i templet. Man prisade Gud som vi gjorde här i början av mötet. Och varje dag blev människor frälsta. Vi får vara tacksamma i vår situation om människor blir frälsta en gång per år. Här blir människor frälsta varje dag. Gud är densamme. Vi måste tillbaka till det här. Vad ledde fram till detta fantastiska? Jo, när Jesus skulle fara upp till himlen, han hade undervisat lärjungarna i dött och uppstått, och säger han: nu är det viktigt, lämna inte Jerusalem, vänta på vad fadern har utlovat. Jag har gett er ett uppdrag, ni ska gå till världens ände, och därför sitter vi här idag. Det kom missionärer för många hundra år sedan till Sverige, och vi är ett resultat av det. Glöm aldrig det. Se aldrig på den kristna historien med förakt. Du är ett resultat av att de kom hit och predikade med risk för sina liv. Men då säger de: lämna inte Jerusalem, säger Jesus. Vänta på vad fadern har utlovat, det som har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Okej, vad gjorde man då? Man samlas till bön. Förmodligen samma ställe där Jesus höll den första nattvarden, så står det: alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, vidare hans bröder. Någonstans mellan, lärjungarna var 12, ja 11, ja de blev 12 sen, och sen upp till 120. Det var ett antal människor som samlades. Man bad kontinuerligt, varje dag, dag och natt. Visst, man hade arbeten att sköta, familjer att ta hand om, men man gick sedan till bönelokalen, och där var man kvar tills någonting hände. Man sa inte: nu har vi bett 10 dagar, nu börjar vi. Nej, Jesus befallde oss: stanna här nu, börja inte med någonting. Ni måste bli beklädda med kraft från höjden. Det är jag som ska göra någonting. Det här beror inte på er, det är ett verk av Gud. Där var man kvar, och efter 10 dagar faller elden över dem. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som en våldsam storm drar fram. Det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande, började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Där började det. Liten stund senare Petrus predikar och 3 människor blir frälsta. 3000 människor blir frälsta. Och vad jag vill landa i, att jag vill peka på det här. Den kontinuerliga bönen här som leder fram till genombrottet. De här vännerna visste inte vad det var som skulle hända. Det här hade aldrig hänt förut. Sen återupprepades det. Vi som kan läsa facit, vi vet vad vi ska förvänta oss. Den kontinuerliga bönen ledde fram till någonting som utgör skillnaden. Lyssna nu. Mellan 3000 predikningar för en själs frälsning och en predikan för 3000 själars frälsning. Så är det för oss när vi saknar den gudomliga kraften. Vi måste predika 3000 gånger för att en människa ska bli frälst. Och du kanske behöver prata 100 000-tals gånger med den som du ber för och vittnar för, och det händer ändå ingenting. Men Gud vänder på dig och säger så här: nu ska jag göra någonting. Och så kan du vittna en gång, och så blir människan frälst direkt. Det är det vi behöver. Det är det vi behöver. Inte 3000 predikningar för en själ, utan 3000 själar på en gång. Nu finns det inte 3000 själar i Jönåker, men ni förstår bilden. Jag satt och funderade på hur många gånger jag har predikat sedan 2011. Jag vet inte, ett antal hundratal gånger kanske, 200, jag har ingen aning. Och jag sa förut, jag vet själv att en person på ett mycket tydligt sätt omvände sig vid ett sånt tillfälle. Tänk om det fick bli så istället. Att Gud fick beklä mig med kraft från höjden. Att han fick ge mig bönens ande. Så att jag söker honom Och när jag predikar, jag kanske predikar sällan istället, men när jag gör det, istället för att jag predikar 200 gånger för en människas frälsning, så får jag predika en gång och 200 människor omvänder sig. Det är dit Gud vill att vi ska komma. Han frågar inte efter vad vi kan. Han frågar inte efter vad vi vill. Han önskar, ställ er till mitt förfogande, så ska jag göra någonting. Bönen är skillnaden. Och därigenom visar Gud, han är inte beroende av vår förmåga. Han är mäktig att frälsa människor utan hjälp. Och är vi beklädda med kraft från höjden, det påverkar vi omgivningen mer än 3000 människor som inte är beklädda med kraft från höjden. Vi är inte många här. Och nästan alla av er är släkt med varann. Och vi tänker, hur ska vi nå utanför de här fyra väggarna? Det här är svaret. Jag lovar dig, du kommer inte kunna komma på något koncept som kommer gå hem någonstans. Det är ett andens verk som ska till. Gud behöver göra någonting. Dra i människor. Överbevisa människor. Och när de är mogna, då kommer de att knacka på din dörr och säga, jag behöver bli frälst. Kan du hjälpa mig? Därför så vill jag föreslå att vi inte ska sluta vår bönesatsning. Vår bönevecka fortsätter ikväll. Och när mötet är slut här innan vi går, så vill jag att vi tar ett improviserat församlingsmöte. Jag har ett förslag hur vi ska göra. Vi fortsätter. Vi behöver välja väg. Och vi ska inte släppa taget om Gud förrän han har välsignat oss med det vi behöver mest av allt. Och du som har svårt att komma loss, det kan vara arbetet, familjen, det andra saker som gör att du har väldigt svårt att ta dig ifrån. Jag skulle vilja vädja till dig att tänka om. Vi sjöng här förut, snart är han här. Tiden är för kort innan Jesus kommer. Vi behöver välja väg. Och det finns lösningar att ta till, oavsett om vi är äldre, medelålders eller om vi är unga med barnfamilj. Det går att lösa sånt. Men vi behöver mötas och be tills Guds ande kommer över oss. Och du som inte är andedöpt, du måste bli det. Det som ligger framför är för svårt för att du ska klara dig utan den gudomliga kraften. Låt inte möjligheten till en total omläggning av din livsinriktning gå förbi. Det är en sak att vara född på nytt, och det prisar vi Gud för. Det är förutsättning för alltihopa. Men ska vi nå utanför de här väggarna, så behöver vi uppleva att elden börjar brinna ibland. Vi ber. Jesus Kristus, ditt son. Tack att du vill ge av den helige ande. Och Herre, du vill komma över oss med en stormvind från himlen. Och du vill låta tungor som av eld visa sig och fördela sig. Och du vill fylla oss alla med den helige ande och beklä oss med kraft ifrån höjden. Jag vill tacka dig för den bönevecka som ligger framför. Jesus, jag ber att vi ska få kasta loss och ge oss in i det som du har förberett för oss. Tack att din kraft och din makt är så stor att den når utanför de här väggarna. Och den griper tag i våra vänner, våra bekanta, våra grannar, alla som finns runt omkring oss. Du vill utgjuta din ande så att de påverkas och kommer till tro på dig. Och vi ska ge dig äran för allt vad du gör. Herre, låt elden brinna i vår församling och inte slockna. Och Herre, jag ber för var och en som sitter här, som har längtat länge efter att det ska lossna. Fader i himlen, fyll deras mun med din kraft. Låt det börja flöda ett underbart tungotal, Jesus. Och låt det komma glädje, Herre Jesus, och en underbar frihet i tron på dig. Jesus, jag prisar dig, jag lovar dig, jag ärar dig, jag upphöjer till dig. Amen.